himmelen, vad himmelen har att erbjuda. Vi ber i ditt underbara namn. Amen. Tack Daniela och gänget. Härligt att samarbeta med er som vanligt. Vi har ju haft en gudstjänst som har haft lite det ena och det andra inslaget. Vackert på många sätt, men klart att det är smärtsamt också att ta farväl på det sättet av en vän och en gammal syster som var för oss, många av oss här i församlingen. Men jag vill ändå slå fast igen att tron på Jesus håller genom allt. Jag har en gammal predikan på, som säkert finns lite här och där på nätet, som heter En tro som håller genom alla livets stormar. Jag skulle rekommendera att känner du dig nere någon gång, ta fram den. En av få predikningar jag själv är nöjd över. Så man måste ju göra reklam för det i alla fall. Men idag vill jag tala enkelt evangelium till oss alla. Jag har en text från Matteus 16, några verser som vi läser i Jesu namn. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Minns när jag var ny i tron och läste de här apokalyptiska texterna, eller eskatologiska texterna, som handlar om att Jesus kommer tillbaka och ska löna oss efter våra gärningar. Man fick lite skrämselhicka där som i sen pubert ålder man var i. För det är inte så, man har inte bara gjort bra saker. Jag vet inte hur det är med dig, men man suckar ibland, man tänker på hur mycket dåligt man gör. Alltså, känns ju. Så funderar man att ska nu Jesus komma tillbaka och ska han löna oss efter våra gärningar. Och ser han då på våra dåliga gärningar, men då är du illa ställt. Ja, men luktar ju Gehenna långt framför en. Så är det så att Jesus är på väg tillbaka, vilket det står på väldigt många ställen att han är det. Och är det så att han ska löna oss efter våra dåliga gärningar, vem kan då bli räddad? Eller finns det en annan plan som Jesus och som Gud har tänkt med den heliga ande? Hela treenigheten har tänkt för oss här på jorden så att du och jag kan andas lugnt och vakna med glädje på våra läppar. Fast vi tycker att vi är urusla som människor stundtals. Alltså den här märkliga spänningsfältet mellan de här två, att göra bort sig och ändå vara salig. Och lite de tre små sakerna som jag i viss mån ska försöka tangera med tre exceptionellt enkla punkter idag. Jag har alltid enkla punkter, men idag är det så här. Jag talar så att jag själv förstår. För det första vill jag tala om inbjudan. Jesus säger: om någon vill följa mig. Jag vet inte hur du definierar någon. Men när jag funderar på ordet någon så är det vem som helst. Det är inte en viss person, det är inte en hund, det är inte en han, det är inte ett djur. Utan någon djur, en annan teologi, vi går inte den vägen nu. Men jag tänker så här, är det någon så kan det vara vem som helst. Och jag tror, när jag läser min bibel, så ser jag att det finns en kallelse som går till alla människor. Det finns en intressant detalj i det stora apostlamötet i Jerusalem som vi läser om i Apostlagärningarna 15. Bakgrunden till det mötet, det är att heliga ande har fallit över icke-judar. Och då blir det nervositet där, så de har haft kallat i stora rådet där i Jerusalem, och vissa av den gamla stammen så tycker att nu borde de här omskära sig i Antiochia. Och det blir full fart och hetska diskussioner. Men vi läser i vers 8 och 9, så står det att Gud inte gjorde någon skillnad på judarna och hedningarna. Hedningarna betyder de som inte var judar i den gamla kontexten. Gud gör ingen skillnad på människan, utan alla. Vem är alla? Alla. Alla fick ta emot trons gåva och den heliga ande. Gud gör ingen skillnad, utan han bara öser ner både tro och helig ande. Det är 2-in-1-paket som vi kan få ta emot. Paulus spänner bågen ytterligare då han påpekar att Gud inte gör skillnad på människor i Romarbrevet 3, kapitel 3, vers 2-23. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och 10 och 12 säger ungefär åt det samma håll i samma Romarbrev. Och han säger också, Paulus, att vi har en Gud som inte ser till det yttre. Alltså han ser inte min slips. Han ser inte Benjamins fina skjorta. Han ser på det som finns på insidan. Det yttre, det är oftast ett tecken på vad vi gör. Det inre, det är vårt liv. Förstås, hur vi lever påverkar oftast. Alltså hur vi har det med vårt hjärta, det påverkar oftast vad vi gör. Hur det är ställt med vårt liv, det leder oftast till vad vi gör. Det vill säga, det spelar ingen roll ifall du är finländare, svensk eller italienare eller vilket, var du nu finns, kommer ifrån. För Gud gör ingen skillnad på människor. Ännu mer så är Titus 2:11 så här, att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Titus 2:11, en bra sak att memorera. 2 är lika med 2:1, lätt att komma ihåg. Så funkar min hjärna i alla fall. Alla är alltså syndare i behov av räddning. Och ibland brukar jag tycka om en lite halvprovokativ på vissa hjärtefrågor för mig. Men låt mig sätta in en liten parentes i det här sammanhanget. Intressant är nämligen att Bibeln, speciellt för att skriven då den skrevs, så har den ju väldigt, den är väldigt framåt. Den är väldigt, ska vi säga, progressiv, den är väldigt reformativ i sitt sätt att när det kommer till kvinnans roll. Jesus hade som bekant, eller som obekant, ett stort följe av kvinnor som hängde med honom. I korsfästelsen, alltså när Jesus dog, så var det bara kvinnor och Johannes som var närvarande. Alla män försvann och rymde bort. I uppståndelsen, vem visar Jesus sig först åt? Jo, kvinnor. Jag brukar säga att kvinnan var den första evangelisten som berättade. Alltså evangelist är ju budbärare om de glada nyheterna. 2 kvinnor var de första som berättade om uppståndelsen till lärjungarna. Gud gör som sagt ingen skillnad på människor, utan alla står vi inför Gud på samma plats i behov av samma frälsande, alltså räddande nåd. Bibeln talar om himmelen på många ställen som ett bröllop. Vi läste det här just i Uppenbarelseboken. Eller så kan det hända att det var jag själv som läste kapitel 20. Så vi läste inte tillsammans. Men i kapitel 20 så står det om i ändens tiden när himlen planeras. Kommer ner, den himmelska staden kommer ner till oss. Och så står det att det är som en brudgum. Den kommer som en brud till brudgummen ner till oss. Och på flera andra ställen så betraktar Jesus yttersta tiden som en enda stor bröllopsfest. Och det finns speciellt en liknelse jag gillar i Matteus. Där det talas om en kung vars son ska gifta sig. Jag vet inte hur många sådana söner det finns tillgängliga bland oss. Men tänk nu dig att du har en bröllopsinbjudan till kungen. Det är hans pojke som ska gifta sig. Det händer ju inte varje dag. Det händer ju i Sverige någon gång. Jag minns att jag såg det bröllop av någon väldigt mystisk anledning. Men där är det en väldigt märklig historia egentligen. För ingen ville komma på bröllopet. Det är synd om kungen. Alla hade ursäkter, de skulle plöja åkrar, de skulle arbeta, och allt som hände. Ingen hade tid att komma. Så historien slutar med att tjänaren säger, nu går ni ut på alla gator och torg. Och så ropar ni, stann in hela bunten. Alla kommer. Och så kommer de. Och så gungen har någon form av inspektion av gästerna. Och så går de fram och så upptäcker han en som är iklädd ska säga, väldigt casual minus mundering. Alltså hans kläder håller inte riktigt måttet. Så han frågar sig, varför har du inte på några fina kläder? Och så att människan ignorerar kungen. Människan brydde sig inte om ens vad kungen sa. Jag menar, om en kung kommer fram till mig, eller vi talar nu, jag tänkte säga Ahtisaari, men det var ett tag sedan. Alltså, blackout. Ge mig kungen i Finland. Niinistö, Sauli, ja. Om han kommer fram och börjar tala med mig, det är klart man börjar åtminstone hitta på någon form av ursäkt. Halpahalli var stängt eller någonting, han inte får köpa kostym. Men han sitter inte, man vänder inte bort blicken och tiger. Och tragiska är att han slängs ut från festen, han får inte vara med. Och vad det då, teologerna kan tvista lite, vad den symboliken ligger i, en del menar, och jag har inte hittat det bekräftat i min teologiska uppslagsverk, men en del menar att när man blev bjuden på bröllop så fick man kläderna på köpet. Men vi kan ta det som teologi, för jag har inte funnit det bekräftat, men en del kommentatorer så säger att det är så. Men vad bilden menar i alla fall, eller om jag har ju blivit bjuden på ett antal bröllop, jag tror jag var på cirka 70 bröllop. Nästan tycker synd om mig själv snart. Det är roligt med bröllop för det mesta. Gifter ni som inte har gjort ännu. Men om jag far på bröllop så hör du lite till att man nu tar på sig någon form av kläder för att respektera den som har bjudit mig dit. Jag i alla fall har inte hittills tagit på mig trasor när jag far på bröllop. Utan man vill ju lite styla till det och fixa till slipsen som inte bara sned och så vidare. Så det finns egentligen, tror jag, en par poänger med den här liknelsen. Jag kommer snart till den, eller kommer det nu. Jag tror att kläderna kan symbolisera det nya livet i Gud. Dopet. Den nya skapelsen. Ni vet, förlorade sonen kommer hem så får han en ny skrud av sin far. Lukas 15. Han får en ny natur. Och jag tror när vi får en inbjudan till den här festen så ska vi nu lite fundera att hur kommer vi dit? Kommer vi dit nonchalanta? Kommer vi dit att vi själva är herren på teppan? Eller ödmjukar vi oss inför kungen att vi lite nu ser över vårt hus innan vi stampar in? Det tror också en viktig punkt att ta in. Men egentligen vad jag vill säga med det här. Att trots att jag har varit på, säg nu 60-70 bröllop genom mina år. Så har jag bara varit på de bröllopen som jag tackar ja till inbjudan på. Jag har också fått inbjudan ibland till bröllop som jag av olika orsaker inte har kunnat delta i. Ibland har jag haft två bröllop samma dag och så vidare. Så bara för att du har en inbjudan till ett bröllop till himmelen så betyder inte du att du är på festen. Ifall du inte tackar ja. Det finns en himmelsk inbjudan till dig. Men det är du själv som avgör, vill du komma på festen eller inte. Hur förhåller du dig till denna himmelska inbjudan? Det finns, och jag vill konkludera första punkten med det. Det finns en inbjudan för dig i att Jesus dog för alla människor. Och vill du ta emot den så finns idag en ypperlig möjlighet att göra det. För det andra så handlar denna tack till denna himmelska inbjudan i och enbart i kapitulation. Enda vägen som leder till vägen. Jesus sa det om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern förutom genom mig. Inte så många andra gurun, ingen annan gur har sagt så. De andra pekar på en väg. Jesus säger jag är vägen. Jag har haft och har ett antal vänner som har kämpat och kämpar med missbruk. Narkotikamissbruk. Alla missbruk är förödande. Vad du än kämpar med för sorts missbruk så ställer till det både för dig själv och din omgivning. Och det leder oftast till att en människans egen vilja byts ut mot missbrukets vilja. Ibland när jag sitter med människor och de ser det ena och det andra, brukar säga till dem, nu är det inte du som talar, nu är det missbruket som talar. Och jag minns det berättades till mig första dagen jag började jobba på ett behandlingshem för missbrukare. Så sades det till mig att missbruket på ett sätt symboliserar ursynden. Ursynden för människan. Eftersom det troligen inte finns många mer själviska människor än just de som missbrukar. Under åren har allt för många av mina bekanta dött i överdos. Där drogen har fått säga sitt allt för länge. Jag har väldigt många gånger suttit i samtal med dessa av Herren älskade människor. Men jag var oförmögen att hjälpa dem. Och det tycks till och med i de stunderna att inte ens någon kan hjälpa dem. Varför det? För de vill inte ha hjälp. De här människorna som man sitter med, de är älskade, de har själv förstört sitt liv. Jag har hämtat upp dem, eller inte jag personligen, men jag har varit med och hämtat upp. De har somnat i minus 25 grader i ett dike, tar en överdos och ligger där och förfrusit i händerna som man ser skelettet igenom. Och så möter man dem på Katko här på avgiftningscentralen och säger man till dem att är det inte dags nu att du ändrar ditt liv? Och säger ja, det ska vi nog göra. Tar det 5-6 veckor, sticker de iväg igen och gör samma sak och dör senare i överdos. Smärtsamt och jobbigt att se människor som styrs av någonting som har tagit över dem helt och hållet. Och jag har märkt en röd tråd med de här människorna. För jag har också sett många goda nyheter och många goda erfarenheter. Där människor som har varit fast i det värsta av det värsta av det värsta. Och upplevt hur de har fått räddning, förvandling, förändring till stånd i sitt liv. Och jag har sett att det enda som har hjälpt dessa av Gud älskade unga människor, kvinnor och män. Det är när de har kapitulerat och sagt, det finns någonting som är mig övermäktigt. Jag behöver hjälp av någon annan än mig själv. Det har alltid varit den röda tråden. Det har alltid varit brytningspunkten. Det är alltid det som har gjort att vinden har vänt från helvete mot himmelen. När en människa kapitulerar och säger, hjälp mig. Jesus sa det. Om någon vill följa mig, så säger han senare, ska han förneka sig själv. Han, hon behöver kapitulera. Det är där vi talar om omvändelse. Jag stiger ner från min egen tron och säger Gud, den här resan klarar jag inte av själv. Jag behöver hjälp. Men dessa människor som hade kapitulerat och insett, eller inser att de behöver hjälp, där kommer alltid hjälpen till dem. Det är inte så att Gud inte vill hjälpa folk. Det är inte så att Gud inte vill dra upp människor ur dyn och ge dem frid och kärlek. Jag menar, han dog för oss. Jesus säger att den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper det, kära vän, om du vinner hela världen, men tar skada, eller annan översättning, förlorar din själ? Vad tjänar det till att du vinner hela världen? Var ofrid med Gud. Det är bara det året jag har fyra av mina, inte bekanta, men vissa var det bekanta, andra var det bekanta till bekanta. Har plötsligt och många gånger oväntat dött. En dag står vi där inför Gud. Och han ska löna oss efter det goda och det dåliga vi har gjort. Så vad hjälper det då om vi vinner hela världen? Men vår själ tar skada. Du står där på din tron och räcker ut din knutna näve till Gud och säger, jag klarar mig själv. Ja, men du kan inte stå där mer än 100 år max med din knutna näve. Sen står du inför Gud. Din knutna näve är inte så jättebra förhandlingsvara i himmelen. Det enda som är bra där är ett brustet hjärta som säger, hjälp mig, Jesus. Det handlar om att vi själva får dö, kapitulera, så att Gud får rädda oss. Jesus sa det som nämnt, att han är vägen, sanningen och livet. Han bad en tröget också att alla som arbetar och bär på tunga bördor skulle komma till honom. Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som arbetar. Alltså det är till Jesus vi ska komma. Det är till Jesus inför honom vi ska kapitulera. Vägen till honom går genom att förneka sig själv och acceptera Jesus som Herren och Gud. Den bästa gudomliga vägen till kapitulationen, det är omvändelse och dop. Människorna frågade Petrus efter hans smått radikala predikan. Jag menar, jag har haft radikala predikningar, men ingenting emot vad Petrus hade i kapitel 2 i Apostlagärningarna. Han sa, den Jesus som ni har dödat, sa han. Och när de hörde det, så de fick stygn i sina hjärtan och frågade, vad ska vi göra? Och Petrus svarade på den frågan, omvänd er, låt er döpas, så ska ni få den helige ande som gåva. Löftet gäller er, era barn. Alltså allihopa gäller löftet. Genom dopet dör vår gamla natur och Guds nya får ta plats. I den nämnda liknelsen så pratar Jesus om detta som jag redan sade. Om den här som inte hade kläderna på sig. Tänk igen med kapitulationen. Du kommer dit med lite stöddig uppsyn och den här knutna nevan. Ja, men det är nu kungen får nu ära. Ska vara nöjd över att jag är där. Det är ungefär min förtjänst att kungens son gifter sig. Men den attityden får du inte vara jättelänge med i den himmelska festen. Du får bara med om du kommer med ett ödmjukt hjärta och säger, här får jag egentligen inte vara. Det är bara på grund av din nåd som du har valt att inkludera mig, som du har valt att rädda mig, som du har valt att ge mig den här chansen att delta i den här festen. Det är med den attityden vi får en dag vara tillsammans med Maj i himmelen. Med brustet hjärta, inte med knuten neve, utan med ett brustet hjärta. För att komma på festen, tror jag, så bör vi ha de kläder som Herren själv har gett oss. På nytt födelsen, den helige ande. Allt det där fina som finns i Gud. För det sista och tredje, så låt mig nämna några stavelser om bekännelsen. Livet med Gud. Jesus sa, om någon vill, alltså alla människor, det finns en frågan till alla människor. Då ska han kapitulera, han ska förneka sig själv. Sen till sist säger han, ta sitt kors och följa mig. Romarbrevet 10:9 säger så här, att om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herren, inte en herre utan Herren, en herre, den enda Herren. I kombination med att i våra hjärtan tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska vi bli räddade. Det tycks finnas en gudomlig sak med att offentligt bekänna sin tro på Jesus. Jesus själv påpekar detta i Matteus 10:32, där han säger att den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himmelen. Jag tror ibland så är vi lite för rädda att frimodigt uttala vikten av en offentlig proklamation av sin tro. Det är inte så att du alltid måste ha din mest brutala Jesus-spajta på dig när du går igenom Revel Center. Men det går också ut på att folk runt dig kan vara, du för dem kan vara den enda Jesus de ser. Att ibland tror jag att det ska vara bra att lite mer Jesus börjar synas i oss. Så att vi inte skäms för evangeliet, utan den kraft som frälser både juden men också greken, alltså alla människor. Finns en räddningskraft i oss. Jesus påpekar i vår text att vi ska ta på oss vårt kors. Parallelltexten i Lukas 9 så säger att vi ska varje dag ta på vårt kors. Vad betyder det här? Jesus använder det ganska brutala ordet stavos för ordet kors. Och det kort och gott syftar på den avrättningsmetod som användes vid korsfästning. På den tiden, det var ju en brutal men tyvärr ganska vanligt förekommande avrättningsform, just korsfästelsen. Och när du korsfästes så tvingades du ofta offentligt bära den balk. Den vägde mellan 30 och 40 kilo. Så du skulle själv bära den balken som dina händer skulle korsfästas emot. Man gick på en sträcka så att allmänheten fick se en. Och när man gick med denna balk så visste alla människor två saker. För det första, den här personen var en hemsk förbrytare. Och för det andra, den här personen kommer alldeles just att dö. Eller ibland var det inte just, för ibland kunde avrättningsformen ta dagar innan man dog på korset. Men det är en annan poäng. Men om vi i alla fall att den här personen skulle inom en snar framtid dö. På så vis blev hela proceduren väldigt offentlig. Och det håller, tror jag, Jesus menar då han talar om att vi ska ta på oss vårt kors. Vi behöver offentligt proklamera att vi är döda i oss själva och tillhör nu Jesus Kristus. Billy Graham sa, Jesus dog offentligt för oss. Ska inte vi då offentligt proklamera vår tro om honom? Jag tror det finns en kraft i att bekänna Jesus offentligt. Ibland vill vi paketera in honom på en liten skrubb i vårt hjärta, men jag tror det är svårt att ha en levande tro ingömd i ditt hjärta. För den har en tendens att vilja börja röra på sig och göra saker med oss. Så finns du här och lyssna och fundera på det med tro och med Jesus. Kanske du idag vill be en enkel bön med mig. Ge ditt liv till Jesus. Kapitulera inför honom. Så får du vara med oss alla andra på väg till den himmelska festen. Det finns en inbjudan till dig. Du tar emot den genom kapitulation. Och sen gör Jesus resten i dig. Bibeln säger, det verk som han sen har påbörjat, det ska han sen fullborda. Så det börjar med Jesus och det slutar med Jesus. Inga krav, ingen press, bara frid. Så vill du enkelt be med mig innan vi lovsjunger tillsammans, så ska jag bara inbjuda dig till att be en enkel frälsningsbön med mig. Om att få frid med Gud, att tacka ja till festen i himmelen. Tack Jesus, att jag nu får komma till dig. Tack Jesus, att du älskar alla människor. Du älskar också mig. Tack Jesus, att du har skickat en inbjudan till mig. Tack Jesus, att jag just nu får kapitulera inför dig. Tack Jesus, att jag ber om förlåtelse för mina synder. Tack Jesus, att du just nu får bli min Herre. Tack Jesus, att jag från denna dag ända in i framtiden tillhör dig. Tack Jesus, att jag får ta emot din helige Ande, genom vilken jag just nu bli på nytt född. Tack Jesus, för du har hört min bön. Jag ber i Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen med oss, hör av dig till oss på vår hemsida info@sion.fi eller någonting, så får vi bara hjälpa dig till nästa steg. Kom ihåg att Gud är med dig, han älskar dig, han vill ha med dig i den himmelska festen. Gud välsigna dig, Gud välsigna Vasa och hela vårt land.